Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den här veckan samarbetar Så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in Sofia Siverts dotter. Sofia är sjökaptens dotter och har närheten till naturen i blodet. Hav, skog, ljus, frisk luft. Där mår hon som bäst. Sedan 2016 så livnär hon sig som författare. Hon har sålt dryga 30 000 böcker som egenutgivare. Det är mäktigt. Sofia skriver vackra och poetiska böcker och texter som berör djupt in i själen. Här är till exempel en text från hennes bok Meningsfullt. Det finns en plats som väntar på dig. Ett rum att fylla med det som är sant för dig. Det finns en framtid som hoppas på dig, en inre röst som vet vad som vill komma till liv genom dig. Sofias senaste bok kom ut i september och heter Andetaget, livet, evigheten, vägledning för livets alla ögonblick. Det här är en samling reflektioner att vägleda läsaren genom olika situationer i livet. Sofia och jag, vi kommer att prata mycket om skrivandet, hur en skrivprocess kan se ut, hur man kan komma igång och vilken betydelse det kan ha för att komma närmare sig själv och även för att bearbeta saker. Så det här blir ett samtal om skrivandet, om livet och själen. Varmt välkomna som alltid till Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Sofia Siverts dotter.
Tack.
Vackert namn.
Tack.
Du,
Det känns som vi har lite gemensamt, för att jag är skogshuggardotter och du är sjökaptens dotter.
Mm.
Det är ju natur, vi har ju växt upp i närheten av olika naturelement.
Mm-hmm.
Vad har det betytt för dig?
Nej, men jättemycket. Mer och mer förstår jag hur mycket det har betytt och hur mycket naturen... Det har jag nog i och för sig alltid vetat, att naturen betyder mycket, men...
Mm.
Nej, men jag hade nog kunnat vara skogshuggarunge också.
Också, eller hur?
Ja, nej, men alltid så här, jag tyckte om att klättra i träd och bygga kojer och hålla på ute i så här kärr och hålla på och öppna upp så det flöt bättre vattnet.
Ja, du var ju lite skogvaktare där på något vis.
Mm.
Lite skogsrå.
Mm.
Men du, lekte du mycket själv?
Alltså jag har en syster som är 2 år äldre, så vi lekte ganska mycket.
Mm.
Sen, jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt hur mycket... Jag tror jag upplevde att jag var ganska mycket själv.
Mm.
Min syster tyckte väldigt mycket om att läsa.
Mm.
Och det tyckte jag var jättetråkigt då, att hon tyckte det var kul. Mm. Så vi hade ganska mycket slagsmål när vi var små.
Jaha, mm. Ni var mycket bråk liksom. Du var den här lilla systern.
Den lilla jobbiga lilla systern som ville hitta på något. Och hon ville läsa sina böcker och så.
Du, jag har ju fått tips om att ha dig som gäst från människor som lyssnar på Så in i själen-podden. Och när jag fick det tipset så tyckte jag att det var så kul. För du har ju skickat böcker till mig. Den här hittade jag nu. Jag har för mig att jag fått en till. Den hittade jag inte. Men jag hittade den här. Älskad, vila i den du är. Och jag tyckte den var så vacker när jag fick den, för det här är ju som poesi. Du har ju skrivit ett antal böcker och du har ju sålt och du har gett ut dem själv.
Mm, alla utom en.
Alla utom en.
Mm.
Och du har ju sålt jättebra.
Mm. Tydligen har jag det. Jag har så oerhört dålig koll på. Ja. Men
det är inte därför du skriver.
Nej, verkligen inte. Nej.
Nej, det är något högre syfte. Men hur möter du dina läsare? Vad är det som gör, tror du, att du har liksom fått en sån fin kontakt med dem som vet vem du är och läser dina böcker? Vad är det som händer?
Det är ju en jättefin och spännande fråga som jag inte har svar på. Jag känner väldigt mycket för dem som läser. Alltså jag känner, vi har en kontakt, det kanske du känner igen också.
Mm. Men
sen vet jag inte vad det är som gör att de läses.
Mm.
För det är ju ingen självklarhet.
Nej, men du möter ju dina... För du trivs ju väldigt bra i ditt eget sällskap, precis som jag.
Mm.
Och det är väl viktigt om man ska skapa och kreera. Mm. Men du möter ju också väldigt mycket människor och du påverkar dem. Och i vilka sammanhang möter du de här olika...
Alltså väldigt sällan gör jag det, måste jag säga.
Men de som har hört av sig till mig har ju mött dig.
Ja, de har nog mött mig. Ja, men kanske då när jag har hållit olika retriter eller kurser. Skrivkurser eller något liknande. Eller resor jag har varit med på. Eller kanske bara Instagram.
Mm.
Eller, ja.
Och vad är det du förmedlar på de här kurserna?
Det beror lite på vad det är. Jag har haft rena skrivkurser, alltså kom igång med din bok, och sen kurser som är mer retreat-inriktade, när man drar sig tillbaka för att upptäcka vad som händer när man skriver.
Mm, mm. Och skrivkurserna, hur många kommer du då? Hur många samlar du där?
Oj, det beror helt på vad det är för forum och vem, om det är jag som anordnar eller om det är någon annan som anordnar. Ja, men nu ska jag iväg på en resa här nere i Frankrike och där är vi 10.
Jag har aldrig varit på en sån där skrivkurs. Vad är det du lär ut då?
Alltså, jag måste säga att jag också har ändrat ganska mycket på hur jag lär ut.
Mm.
För att jag själv kan känna att... Alltså, jag har ju inga svar på hur man skriver. Utan det är ju de som skriver som har svaren på... Vad som finns i dem. Så att det som jag lägger fokus på nu oftast är dels meditation, vägledande meditationer för att komma i kontakt med sig själv i första hand och sen med sin kreativitet och sitt uttryck.
Mm.
Och sen att landa i kroppen och försöka skala av allt annat som ligger i vägen. Och sedan olika skrivuppgifter som själva lockar fram. Så att de, det egentligen behöver inte jag vara där.
Mm.
Det är de som skriver sig fram till vad som...
Du ska bara väcka det som de redan har inom sig på något vis.
Ja, alltså det tycker jag är allra, allra roligast. Och också det som har givit mest upplever jag för de som är med, faktiskt.
Hur ser din egen skrivprocess ut?
Den är... Jag skulle säga att jag är väldigt disciplinerad i att... Alltså jag vet att jag vill göra det här. Jag har jättemånga böcker på kö inom mig som vill ut.
Mm.
Så att jag har... jag har alltid en bok på gång. Nu skickar jag en bok till tryck här nästa vecka.
Mm.
Och då har jag nästa bok har jag så här småbörjat lite i tanken med.
Mm.
Så jag brukar börja med en period när den befinner sig i tanken. Och liksom jag går omkring och bara tänker på den. Och kanske skriver ner lite ord som dyker upp. Eller börjar forma ett synopsis, alltså en plan för vad jag ska skriva. Och, och så. Och sen sätter jag alltid datum när jag ska starta.
Mm.
När jag sätter igång på riktigt liksom, och tömmer ur med det som jag vill ska fram. Och sen håller jag på med det tills jag har ett råmanus färdigt och sen så börjar jag redigera.
Mm.
Och den processen tar ju aldrig slut faktiskt. Alltså den fortsätter ju, tänker jag, när den möter en läsare som i sin tur fortsätter att förändra orden så att det passar dem. Vilket jag tycker att...
Ja, exakt.
Men det ska man göra, tycker jag.
Du, den här boken som kommer nu, den handlar mycket om... Den heter Andetaget.
Den heter Andetaget, livet, evigheten, vägledning i varje ögonblick.
Vad är det du förmedlar där?
Det är en bok som består av... Alltså jag använder olika tidsrymder för att komma till kärnan, eller vad man ska säga.
Mm.
Och då är det allt ifrån andetaget eller stunden. Sen är det dagen, veckan, månaden, året, livstiden och evigheten. Så att jag försöker få med hela livet. Så det är 7 kapitel och sen har jag suttit och tänkt på vad man går igenom. Dels då i stunden, vad behöver man då?
Mm.
Ja, men då kanske man behöver hopp, man kanske behöver tillit, man kanske behöver styrka, vad det nu kan vara, olika känslor som man vill åt.
Mm. Just och vad i stunden.
Händer, precis, och vad händer under en dag generellt sett i en människas liv? Vad händer under en vecka? Vad händer under en månad? Vad händer under ett år? Mm. Så där har jag tittat in på allt ifrån att man skickar iväg sitt barn ut i världen till att man gifter sig eller skiljer sig, man får missfall, allt möjligt. Och sedan det sista kapitlet handlar om evigheten då, det som kommer sen. Och där har jag tittat mycket på frågor om inför en begravning till exempel, en liten text som man kan läsa då, om man har förlorat en anhörig i sjukdom eller i självmord eller i något annat.
Mm.
Så att min tanke där är att det ska vara små reflektionstexter är väl det närmaste jag kan komma.
Mm.
Som man då kan läsa en kort liten text bara. Och bläddra verkligen så här, försöka som ett litet uppslagsverk.
För att finna någon sorts tröst då, eller?
Ja, det kan vara lite olika tröst. Mm. Det kan vara styrka, det kan vara energi, det kan vara en mängd olika saker.
Men hur är det att skriva en sån text då, om det är någon som har förlorat en nära anhörig och sådär? Var hittar du de orden? Det krävs ju nästan att du har en egen erfarenhet och upplevelse av det, eller hur? För att du ska kunna förmedla något.
Alltså, ja, jag trodde det.
Aha,
men jag har inte förlorat någon nära i självmord till exempel.
Nej, nej.
Men däremot så har jag väldigt lätt att sätta mig in i känslor och i...
Ja.
Så att jag har väldigt lätt att hitta olika tillstånd.
Ja.
Så då skriver jag liksom ut, jag går in i mig själv och skriver utifrån den platsen.
Mm.
Så.
Är det så att du plockar upp andra människors känslor runt omkring dig väldigt lätt?
Ja, men det kan jag göra.
Mm. Mm.
Så idag då, när jag har haft en fullspäckad dag, så är det där. Det var väldigt skönt att åka båt ut här till dig.
Ja.
Mm. Bara rensa och få lite hav och lite natur.
Ja,
så.
Ja, du trivs ju på vattnet.
Ja, men det är på vattnet, vid vattnet.
Det var så märkligt. Och jag, nu när du börjar berätta om det där med självmord. För i morse när jag var ute och gick så stötte jag ihop med en vän från ungdomen som jag inte har sett på några år. Och han stannade till och vi började prata. Och och så berättade han att han höll på att styra upp en begravning för sin fru. Och jag beklagade det jättemycket naturligtvis och kände med honom. Och då frågade jag då om hon var sjuk, om det var cancer. Det var en sån här naturlig fråga kände jag, för att jag tänkte att hon var nog inte så gammal.
Mm.
Och då blev han tyst ett tag och så kände jag nej, jag ska inte fråga. Så jag sa nej, men du behöver inte svara på det, sa jag. Och då så gjorde han det ändå, för han fick en stund där. Och då hade hon varit deprimerad väldigt länge. Och då förstod jag ju att hon hade tagit sitt liv.
Mm.
Och det här blev, det bara slog som en knytnäve. Jag kan börja gråta bara jag pratar om det. För jag lider så mycket med människor som går runt i det där mörkret och inte ser någon annan utväg liksom. Sen var han ju väldigt fokuserad på allt han skulle styra upp. Så jag sa bara att du får höra av dig om det är någonting. Men, och just det där med att man kan gå in och känna i andras känslor. Jag förstår att du kan göra det lätt.
Mm.
Man kan föreställa sig. Men har man inte, samtidigt som man inte har en aning om vad det är om man inte själv har varit där.
Nej, såklart.
Men man kan försöka föreställa sig vad det skulle innebära att förlora någon. Jag har ju vänner som har tagit sina liv.
Mm.
Och sådär. Jag tycker mer att det är smärtsamt att vi har skapat en sån värld.
Mm.
Så att vissa inte ser någon annan utväg.
Nej.
Att de mals ner och bryts ner så kopiöst till det bara den enda friheten är döden.
Mm.
Och på ett sätt är ju döden frihet.
Mm.
Det är ju en befrielse att få lämna den här världen. Och det kanske låter knäppt att säga det, att döden. Och det kan man ju se ibland om man har någon som har varit sjuk länge.
Mm.
Och plötsligt får bli befriad liksom från en sjukdom kanske. Eller om man är gammal och har legat och sådär. Så på ett sätt blir ju döden en befrielse då. Ifrån allt.
Jag tror också att i och med att vi inte vet då vad som händer sedan, så
nej,
tänker jag att det kan ju också vara så att vi knallar omkring här och tror att vi har det liksom jättebra eller enkelt så, men det är ändå rätt, alltså det är ju rätt ansträngande att vara människa.
Men det är tufft att leva.
Vi måste gå och handla och vi måste liksom tvätta och vi måste ta hand med en massa grejer. Så att,
jag tror man skulle lura sig själv om man får för sig att det ska vara lätt och glassigt och leva.
Mm.
För, och det är ju lätt att man lurar sig om man sitter och tittar på sociala medier. Då tror man att åh vad de har det bra, åh vad lätt de har det, åh vad många kompisar de har, vad kul de har och sådär. Men jag tror att alla känner ju av livets utmaningar hela tiden.
Mm.
Så att det måste vi nog inse. Men då har ju du också bra saker där man kan liksom... I dina böcker tycker jag som du skriver att ha det här fokuset på, och dina texter blir så bra att vända sig till känner jag.
Mm.
Om man känner att man behöver lite extra styrka eller hopp och sånt, eller hur?
Mm, det är ju min allra största förhoppning att det ska kunna vara så.
Att man ska kunna vända sig till. Jag slår upp i den här boken nu, älskad, vila i den du är. Då slår jag upp 8 ljus. Du kan besöka ditt inre rum var du vill, när du vill. På ett fartygsdäck, hos en gullviva, mitt i tårarnas dal. Solen lyser från öster till väster. Var du än befinner dig, följer ljuset dig. Det är så vackra texter i dina böcker, så jag blir så här rörd. Jag satt och tittade den här innan du kom. Och det är det jag tänker, att det är som poesi du skriver.
Mm. Tack.
Så vad är det högre syftet med ditt skrivande då, skulle du säga?
Dels är det ju en ren egoistisk del. För att jag älskar att skriva. Och jag känner att det är verkligen det jag vill göra med mitt liv. Sen hoppas jag det. Att böckerna kan finnas där. Om man har det, ja, men framförallt om man har det tufft. Alltså det är det finaste jag kan få när någon har läst böckerna vid en dödsbädd eller på en begravning. Alltså det, jag tycker det är så oerhört fint.
Mm.
Att det kan ge någon kraft där då.
Någon borde tonsätta några av dina texter. Ja, har det hänt?
Gärna. Ja, en faktiskt. Ja. Men gärna. Om det är någon som hör så är jag väldigt öppen för det.
Ja, då får ni, om det är någon som lyssnar nu som jobbar med musik så får ni kolla upp Sofia Sivertsdotter och hennes texter. För det är väldigt tacksamma texter att skriva musik till, kan jag tänka mig.
Alltså jag kan faktiskt...
Som salmer nästan.
Ja, vad fint. Mm. Jag kan känna ibland, för att jag har mycket, jag kan inte sjunga och jag kan inte spela något instrument. Nej. Men jag är oerhört mycket i musiken. Och jag kan känna att det är nästan som en dimension som saknas när jag skriver mina texter. Mm. Att jag inte får liksom... Ja, ja, men det är något som, ja. Jag, egentligen skulle jag vilja stå på en scen. Eller jag tycker absolut inte om att stå på scener. Men, men jag skulle liksom vilja ta ett steg till med dem.
Ja.
Men det är och det jag är som
det.
Ska
det kanske är det som händer nu i och med att du är med i min podd.
Ja.
Nej, men att skriva i sig är ju musik. Mm. Alltså, eftersom jag också skriver då, så vet jag ju att jag vill alltid ha den här bra rytmen i mina texter.
Yep.
Det får inte bli liksom obekvämt eller obehagligt för den som läser.
Nej, och det får inte vara liksom stopp.
Nej.
Jag läser alltid mina texter högt så innan, ja. Många gånger. För att då hör man ifall det är något, ja men det tar stopp någonstans. Eller det är något litet gupp som inte ska vara där. Eller...
Exakt, och det är ett bra tips för den som lyssnar, som kanske sitter som skriver. Mm. Att läsa högt, just för att känna in det här flödet, att det blir en bra rytm.
Och steg två där, om man vill gå ännu lite längre, så ställer man sig upp och tänker att man har en publik framför sig. Mm. För då blir man ännu mer, jag i alla fall, radikal när jag tar bort saker.
Ah, med dina texter.
Ja.
Det skulle vara roligt att vara en fluga på väggen i din skrivprocess.
Ja. Jag kan liksom inte ha någon i närheten.
Nej. Men du, vi pratar ju om döden och sådär. Vad tänker du, vad är din tanke och tro vad som händer när vi dör då?
Alltså jag tror att det blir ljust. Mm. Sen vet jag inte vad som händer, men jag ser det nästan som att vi kommer från ljuset och så knallar vi runt här liksom och som sagt åker och handlar, vi tvättar bilen och allt vad vi gör och sen återvänder vi till ljuset sen.
Mm.
Så det är min tro.
Att det här är som bara en hållplats utav många.
Mm. Mm. Och förmodligen, ja, men det kanske är så till och med att när vi sen dör så bara, men gud, tror du att det där var liksom det bästa?
Ja. Men det där är väldigt viktigt, för jag har precis den där uppfattningen, precis som du, att själen lever vidare och att det här livet just här och nu är bara en hållplats på vägen.
Mm.
Och då tänker jag också lite österländskt sådär kanske, att det viktiga är att göra sitt bästa, vad man kan, sitt bästa i det här livet.
Mm.
Och lära sig så mycket som möjligt och lära sig att njuta och befria
och skala
sig.
Av så
skala
som
av, befria sig så mycket som möjligt från det fängelse som det ändå innebär med alla de här tankarna som vi har. Och det här fängelset med att när vi går runt och liksom är bekymrade över vad folk ska tycka och tänka om saker som vi gör. Det är ju också ett fängelse.
Mm.
Och att försöka befria oss så mycket som möjligt i det här livet, på den här hållplatsen. Mm. Och om man ser det då som en tråd, bara så här, det här är en hållplats, då kanske det blir lite lättare att inte ta det på för stort allvar också. Men samtidigt göra bra, att sprida och göra gott.
Mm.
I stort som smått liksom, eller hur?
Ja. Nej, jag tror det är, men det är många, på tal om österländska religioner, så är det ju många som har det som en ritual att varje morgon tänka på döden. Mm. Att här, idag är det kanske min sista dag. Mm. Det är ju en, ja, men det blir avdramatiserat allting. Mm. Ja, men det är inte så noga då, liksom, ifall boken blir färdig eller om man, vad det nu kan vara.
Nej, att, exakt.
Ja, det blir som det ska.
Det finns väl någon kyrka i Göteborg som det står över porten där, så tänk på döden, eller något sånt tror jag.
Något annat muntert.
Ja, något annat muntert. Men man förstår ju liksom att det finns ett djupt syfte i den. Och precis som Astrid Lindgren, hennes syster, påminner varandra om döden, döden, döden. Mm. Det är ju, påminnelsen om döden får ju oss att kanske omfamna livet än mer liksom. Mm.
Verkligen.
Okej, okay. Så skrivprocessen då, de här skrivkurserna du har, då berätta lite. För jag tänker att det sitter folk som lyssnar nu som kanske bara, jag får ju, det måste du också få, jag får brev från människor som längtar efter att skriva. Mm. De har en berättelse liksom. Mm. Sen kanske de drömmer om att de ska få ge ut böcker. Då försöker jag förklara för folk att Det är ingen, det är inte så att man blir miljonär på. Nej. Men man kan ju skriva för sin egen skull. Man kan bli lycklig för att det kanske sker något i en själv när man får skriva ner en berättelse. Så att jag tänker att man ska tänka att man gör det för sin själ och för sig själv.
Och kanske också för dem som kommer efter. Kan man
exakt.
Jag skriver alla mina
barn. Ja. Barn förstår vad betydelsefullt för dem.
Ja men okej, tanke vad de kan tänkas, vad jag skulle vilja säga till dem. Alltså jag tänker att de inte behöver någonting mer. Att de redan har allt de behöver, först och främst. Och sen är, alltså det är ju egentligen, visst man kan behöva, man kan ha kunskapsluckor, man kan behöva göra research, man kanske behöver bättra på sitt ordförråd eller vad det nu kan vara. Men annars så är det ju bara så att man behöver sitta ner och skriva.
Ja.
Och skriva och skriva och skriva.
Mm.
Och där tänker jag, någonting som har fungerat för mig när jag skriver längre texter är att se varje kapitel som en bok. För någonting som händer för mig är att det kan bli överväldigande väldigt lätt om det är för mycket textmassor.
Ja.
Det är därför jag gärna skriver korta texter. Jag tycker om det på många sätt. Men att se varje kapitel som en bok. Att det verkligen är, ja, nu skriver jag bara det här kapitlet så tar man nästa. Om man nu skriver kapitel.
Det är ju jättesmart.
Ja.
Jag tänker också att det kan vara bra att man kanske sätter rubriker. När du pratar synopsis där, då är det väl, då skulle man ju kunna tänka att man sätter lite olika rubriker så man vet på ett ungefär vad man vill att det ska vara i just det kapitlet.
Ja, och hitta en arbetstitel och lägga upp ett dokument i datorn och verkligen låta det bli ett seriöst projekt. För det är så lätt, jag har märkt att det är många som tycker att det är lite sådär skamligt nästan, lite pinsamt att man vill skriva en bok. Men jag tänker att man måste ju verkligen våga ta sig själv på allvar i första hand. För att orden ska få ta den plats som de behöver.
Exakt, och vad är det värsta som kan hända?
Nej.
Det här är bara en hållplats. Gör det du vill i det här livet.
Nej, och sen är det, men det är ju inte svårt att skriva en bok. Men det är oerhört tidskrävande. Oerhört harvande.
Ja, det är otroligt låg timpenning, om ens någon.
Ja. Nej, och det är lite som att lära sig ett nytt språk, tänker jag. Att i början så går det jättelätt, så här, man sätter igång och sen bara, men det var rätt mycket som skulle skrivas. Och när det var klart första gången så var det inte färdigt, utan då ska det, man ska igenom det hundratals gånger. Och harva och harva och harva. Men jag tycker faktiskt att varje, alltså från första idé till att jag skickar den till tryck. Då är det, jag tycker, är underbart hela processen där. Så att man får väl titta också var man glimmar. Om det är vissa delar, som om man är jättesvag i redigering så kan man ju ta hjälp med det.
Ja, exakt.
Till exempel. Och
så. Det gör ju jag. Jag har ju någon redaktör som går igenom texten. Och jag skriver klart allt och det är ju jätteskönt. Och det finns det ju faktiskt så man kan hyra in den hjälpen om man vill. Men hur viktig är själen för dig?
Ja, alltså jag tänker att själen är som ett paraply över allt.
Berätta.
På något vis. Alltså jag tror inte att jag separerar den.
Nej.
Utan att den bara är med hela tiden. Och den är oerhört viktig. Att det är någonstans där det händer. Det är där det roliga sker. Allt annat är liksom bara lull.
Och det är där allt annat är lull, vad roligt. Nej, men, och det är där också det finns en massa kunskap och kraft och tröst. Och själen har ju allt det där. Så det känns som att det är dit man kan vända sig när man verkligen behöver komma i kontakt med något som är större än det här världsliga som vi springer runt i och tror är så viktigt.
Ja, och där är ju verkligen på tal om själen och skrivandet. Att verkligen skala bort så mycket som möjligt för att hitta sina egna ord. För det är ju samma sak där, att det är lätt att tänka vad man bör skriva. Eller vad som säljer bra, eller vad som vad det nu kan vara. Men att verkligen lyssna inåt och se vad som vill komma ut. Snarare än att tänka fram vad jag bör skriva.
Ja, och är man lite osäker, det är ju så lätt att vi vill vara som någon annan, så vi tänker att nu ska jag göra som han eller hon gör, för det har ju verkar vara ett framgångsrecept. Men och det är ju svårt att upptäcka sig själv, vem man är och vad man vill förmedla. Det är ju också en fas att ta sig igenom.
Mm.
Vem är jag? Hur vill jag uttrycka mig?
Mm. Och som kanske pågår liksom hela ens liv.
Hela ens liv,
tänker jag,
för det förändras ju också.
Ja. Och man skalar av, för det är så jag vill säga, att man skalar av förhoppningsvis mer och mer av det som inte är sant.
Mm.
Så att det som är sant kan bestå.
Mm.
Bara.
Så. Är det det du har i när du mediterar? För du mediterar innan du skriver. Och det är väl också det som du lär ut på dina skrivkurser där, att folk får meditera.
Mm.
Är det då ett sätt för att de ska komma i djupare kontakt med det som är...
Och försöka få bort allt annat.
Mm.
Och sen att verkligen skriva utifrån den där kraften som finns där inne.
Mm.
För det är ju som en, ja, men som en flod liksom, som ska flöda genom oss, tror jag. Mm. Oavsett vad man gör i livet, om man skriver eller gör något annat, så tror jag att vår uppgift är att hålla den här kanalen ren så vi kan forsa.
Exakt. För den forsar ju hela tiden.
Mm.
Det är bara vi som bestämmer om vi öppnar och stänger slussportarna.
Mm. Och var allt vatten på vägen.
Ja, exakt. Men sen tror jag också, jag tänker på min dotter, hon jobbar ju med musik och skriver texter. Och där pratar man ju väldigt mycket om att man måste också våga vara dålig.
Mm.
Att liksom bara skriva.
Mm.
Skriva. Och en del får man kasta. En del blir skit liksom.
Mm.
Men verkligen. Det är också i den processen som man faktiskt hittar fram till vad det är man vill liksom. Vad det är för ton man vill sända ut, eller hur?
Mm. Ja, även i en så kallad dålig text, vad det nu är. För det har jag gjort på några skrivkurser också, för att få bort prestationsångesten.
Ja,
ja. Men skriv en dålig text, men då får man ju prestationsångest för det.
Ja.
Men vad är det egentligen? Men, och jag tror också att i det här skrivandet, om man flödeskriver och bara sätter pennan vid pappret och skriver, även om det egentligen inte kommer något, så skriver man på ändå.
Ja.
Och ur det kan man ofta hitta guldkorn. Att man hittar kanske en mening som man inser plötsligt att den här ska nog vara den bärande titeln på min nästa bok. Eller?
Mm.
Så att skriva och sen gå tillbaka och titta vad man har skrivit. Och som du sa, att våga slänga text.
Ja, våga slänga. Och våga liksom jobba med den och inte ha så bråttom. Sen, och hitta synonymer också viktigt. Att det inte blir samma ord, upprepas och kommer tillbaka flera gånger. Det är ju jättekul att leta efter bra synonymer.
Ja, nej, men det är lite som, jag tänker att det är som att hacka fram en ängel i ett stenblock. Mm. Att man hackar och filar. Ja, precis som i livet.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men när visste du att du skulle skriva böcker då?
Alltså egentligen bestämde jag mig först, det var 2016.
Mm.
Och då hade jag skrivit två
böcker. Det är ju inte
böcker.
Så länge sedan.
Nej.
Nej,
då hade jag skrivit två böcker innan och då hade jag inte bestämt mig. Mm. Och innan dess så hade jag inte en tanke på det, tror jag. Mm. Inte vad jag kan minnas.
Mm.
Och jag tror inte att när jag var liten så hade jag ingen dröm om det heller. Men det var nog för att jag inte visste att jag kunde.
Mm.
Att det gick.
Vad var det som hände då när du förstod att det här är något som, det här vill jag verkligen göra?
Ja, men då, då var jag iväg och skrev. Jag brukar åka iväg.
Mm.
Och bara kände så starkt att jag älskar det här.
Ja.
Och den här känslan av att, någonting känns helt rätt. Mm. Så.
Mm.
Så det var först då jag bestämde mig att jag verkligen vill göra det här liksom, mycket och på riktigt.
Mm. Det blev som en sån aha-upplevelse liksom.
Mm.
Men du, om vi pratar om det här med andningen, som andetaget som är lite fokus på i nästa bok som kommer här i höst nu, va?
Mm.
Den finns kanske ute när det här sänds, för att jag ligger ju lite i framkant med mina inspelningar.
Mm.
Men det här med andetaget, är det något du har fokuserat på, det här med andningen i boken, eller?
Alltså det finns med som en av de här tidsrymderna som då tillhör stunden. Att det är, ja, men ett andetag är som en hel livstid egentligen. Ju man andas in och man andas ut. Alltså det, och det är ju någonstans grunden för allt.
Ah.
Ju, rent krasst.
Ah.
Att andningen är ja, men själens sätt att ge oss luft och liv här på jorden.
Ah.
Men inte rent fysiologiskt. Har jag inte, där är jag ganska ointresserad.
Nej, jag ska faktiskt, inte det... ställa några sådana frågor.
Nej, men jag... andningen, jag tänker att den är väldigt tätt ihopkopplad med själen.
Mm.
Och med, ja, men de vi är.
Ja.
Och att man kan hitta så mycket andetaget. Man kan lugna och man kan stressa upp sig. Och man kan, ja, man kan hitta olika... känslor genom att andas djupt. Så det är en...
Andningen, alltså livet, jag fick den frågan någon gång, om livet är inom oss eller utanför oss.
Mm.
Vad skulle du svara på det?
Både och.
Ja, fast det, svaret var då, jag satt i något tempel i Indien och svaret var att det är utanför oss.
Mm.
För vi drar ju in livet när vi andas.
Mm, just det.
Mm. Så att livet är ju där liksom, och i andetaget. Och
skulle... Men då åker du in i oss.
Ja, det åker vi in i oss. Men det är liksom, det här inne händer inte om vi inte får in den här syren liksom.
Nej.
Nej, det var intressant det där tyckte jag. För att man det var en lite speciell fråga. Och jag har inte tänkt på den förut.
Nej.
Hur viktig andningen är. Och hur viktigt det är också om man har väldigt mycket att göra till exempel. Som jag har haft under en lång tid. Men ibland så bestämmer jag mig bara för att dra ner på tempot. Även om det är mycket så drar jag ner på tempot. Och så gör jag det jag ska utan att tänka så mycket på att det är mycket.
Mm.
Utan jag gör det också i ett... Försöker hitta ett tempo som inte jag uppfattar så stressigt.
Mm.
Och då är ju andningen jätteviktig.
Mm. Mm. Och jag tänker att andetaget hänger ihop med nuet väldigt mycket.
Mm.
Alltså så här, både nuet och dagen är ju hanterliga tidsrymder.
Mm.
Alltså en dag, om du inte visste någonting mer än idag, så skulle det förmodligen inte kännas så där, ja, betungande.
Nej.
Men om man tar en dag i taget. Jag gillar den tanken väldigt, väldigt mycket.
Ja.
Jag gör så gott jag kan idag och sen tar jag de utrymmena och den luften jag behöver idag för att morgondagen också ska bli så att inte den här dagen rinner över på nästa.
Mm.
Jag tror att...
Ja, för det finns ju också något, det här med att sova och vakna upp.
Mm.
Det står ju mycket om i Bibeln, olika sådana citat i ordspråksboken, och jag tror Jesus säger det någonstans också, att man ska sova liksom på saken.
Mm.
Och det ligger ju något i det, för att det kan ju, det känns helt andra känslor när man vaknar på morgonen än vad det kan vara på kvällen.
Mm.
Det är som att man är en helt annan människa ibland.
Mm.
Har du tänkt på det?
Ja.
Det har jag. Det här är så intressant, jag
tänkte. Senast i morse tänkte jag på det.
Jaha, vad var det då?
Nej, men jag somnar sleten, vaknar liksom. Och tror på kvällen inte att jag ska kunna få tillbaka min energi.
Nej.
Och så bara får jag det helt magiskt. Så.
Så att ibland är det så viktigt att bara tillåta liksom att nej, men nu ska jag inte bekymra mig så mycket om det här.
Nej.
Utan nu ska jag, det får jag få ta det imorgon. Så att sova och låta saker bero liksom.
Mm.
Eller ta en dusch kan också vara en sån här sak som liksom nollställer liksom och korrigerar upp.
Mm. Och en promenad.
Och en promenad, ja. komma ut i naturen. Mm. Hur ofta är du ute i naturen, Sofia?
Varje dag.
Mm. Vad gör du då när du är ute i naturen?
Då går jag. Mm.
Och vad händer i dig? Vad tänker du på?
Det är så olika från dag till dag. Men, dels är det någonting med rörelsen, såklart.
Mm.
Och sen att bara få alla dofter och alla nyanser i naturen och vinden i ansiktet är det någonting med, tycker jag. Alltså att få den här, ja, det händer någonting. Och den här rytmen som man hamnar i.
Det blir lite meditativt, eller hur?
Ja.
Får du till dig, för jag kan uppleva att jag får till mig texter och idéer när jag är ute och går. Stämmer det för dig också? Mm.
Och ibland har man inget papper. Nej. Så det är nästan att rista in det i armen med en kotte eller någonting.
Jag brukar stanna och skriva i telefonen då, om det är någonting.
Mm.
Jag tycker att, har du också upplevt att du ibland vaknar upp och så har du något ord i huvudet eller någonting som sen blir en bok?
Mm.
Har det hänt? Berätta om det.
Nej, och sen kan det vara den här boken som kommer nu.
Ja.
Den var en helt annan bok.
Mm.
Jag skrev ganska mycket på en annan bok. Som jag helt ärligt inte kom... Jag kommer inte ihåg vad det var för bok.
Nej.
Och det här är ju bara, vad kan det vara, drygt ett halvår sedan. Men då lämnar jag liksom den, bort med den när jag hittade... Ja, men det är det här.
Ah.
För det hade inte riktigt fallit på plats. Men det var en sån sak. Mm. Då var jag också iväg och skrev någonstans. Och då vaknade jag och så var det bara, just det. Så. Då hade jag sovit visserligen, men att det bara... Så här ska det vara. Det ska vara de här kapitlen.
Vad tänker du att det kommer ifrån då? De här idéerna som bara skjuter in. Vad tänker du att det kommer ifrån?
Nej, men det kommer väl från själen, tänker jag. Eller för det kan ju vara... Jag tror att det också kan komma från, från naturen på olika sätt. Alltså man kan få... Eller att man kanske kan gå förbi en människa som har en speciell energi. Eller som säger något ord. Och så börjar man associera själv utifrån det ordet. Och så faller någonting på plats. Och det kanske inte sker direkt. Utan det kanske sker om några timmar. Eller efter några timmar.
Mm. Men du tänker inte att det är som någon typ av... inom citattecken där. Att det är som någon sorts kanalisering. Att det kommer till dig saker. När du skriver. Som du... Inte att du hör röster. Det är inte det jag menar. Utan att du efteråt när du läser så kan du uppleva det som att... Wow, var kom det där ifrån?
Mm.
Känner du
det? Ja.
Ja.
Nästan alla texter.
Ja.
Och det är ofta så att jag inte... Ja, men det du läser nu till exempel, så bara, aha. Alltså, jag tror inte att jag hade vetat att det var min text.
Nej.
Om och inte det, du.
Jag frågar dig för att jag upplever det precis så här själv.
Ja.
Och jag vet att det är många författare som har pratat om det här. Mm. Att de upplever det så.
Mm.
Och jag tycker att det är spännande, för jag undrar ibland, vad sjutton är det? Mm. Och vad kommer, man kanske inte ska analysera så mycket, men det är ju vackert. Och jag tänker att om vi nu pratar om skrivande här i det här avsnittet, och människor kanske lyssnar och längtar efter att skriva, så är det ju också det där att det kan komma saker till en.
Mm.
Och att vara lite lyhörd på det.
Mm. Ja, och att det förmodligen redan har gjort det, om man har en längtan efter att skriva.
Ja, ja.
För min fasta tro är, har man en längtan efter att skriva, är det någon som har en längtan efter att läsa?
Mm.
Det tror jag verkligen.
Mm.
Och ja, men det här argumentet att det finns redan så många böcker, det köper inte jag överhuvudtaget.
Nej.
För att det finns rätt mycket människor också.
Ja, det finns mycket människor. Jag menar, det finns massa poddar, det finns massa tv-program, det finns jättemycket musik.
Jättemånga frisörer.
Tandläkare. Så att, och grejen är, och det här är, för det var ju som när jag var lite skeptisk till om jag skulle starta den här podden. Men då hade jag ju fått den här idén med titeln så in i själen. Och så frågade jag min dotter vad hon tyckte. Liksom. Jag sa det att, men alla håller ju på poddar nu, det blir pinsamt nästan om jag också ska ha en podd. Och så sa hon bara, ja, fast... Det är jättemånga som håller på med musik också. Mm. Tycker du att jag ska sluta nu med musik, eller?
Mm.
Och du som jobbar med tv, det är rätt många som jobbar med tv.
Mm.
Och då bara insåg jag att, gud vad dumt jag tänker.
Mm.
Och då tänkte jag att, men om man inte har som mål att man måste bara liksom... Om inte huvudsyftet är liksom, nu ska det här gå bra, nu ska jag göra succé, och nu ska jag sälja jättemånga böcker, eller nu måste det gå. För att det är där jag tror vi går lite vilse. Mm. Om man bara gör det utifrån någon sorts lust i första hand. Och hittar det som, det här är mitt äkta jag.
Mm.
Det här är min sanning. Och nu gör jag det här utifrån min sanning och min själ. då händer det något.
Mm. Ja, jag tror inte bara i första hand utan bara.
Ja.
För att då blir det genuint och det blir bra. Och sen kanske man behöver skriva ett antal böcker innan man skriver fram till, alltså innan man hittar lite mer av den man är och hur man vill.
Mm.
Men det gör väl ingenting.
Nej. Nej, jag läste något om någon brevbärare som drömde om att bli författare. Men han var ju brevbärare så han hade ju inte så mycket tid liksom. Jobbar rätt mycket och sådär. Men så bestämde han sig bara, nej men jag skriver ett A4 om dagen.
Mm.
Det. Och så på ett år hade han ju skrivit då 365 A4.
Mm.
Så det är också något man kan ha som verkligen en liten rutin, ritual. För att jag har ju också andra jobb, jag skriver ju inte bara böcker. Jag jobbar ju med tv och poddar och sådär. Så och det måste jag ju för att dra in pengar liksom. Mm. Och jag vill också. Jag tycker att det är kul. Jag tycker allt jag gör är kul. Men då var det där att man kan faktiskt, även om man har ett annat jobb och man längtar efter att skriva, man kan skriva ett A4 eller ett halvt A4 om dagen.
Jag har en kvinna som gick en kurs som skrev en timme på lunchen. Hon hade heltidsjobb.
Ja.
Det hade jag aldrig grejat. Jag är bortom beundran.
Ja.
Men sen tänker jag också på det när man gör skrivövningar på skrivkurser.
Ja.
Så brukar jag ibland tidsbegränsa att man får, ja, men då får du 3 minuter.
Mm.
Och hur mycket som kan komma på 3 minuter?
Ja. Eller hur?
Ja. Och där tror jag, jag begränsar mig definitivt. Jag tycker att jag behöver ha i alla fall, ja, men 3 timmar vill jag nog ha.
Mm.
För att det ska vara.
Men vilken tid på dagen skriver du som bäst?
Morgonen, definitivt.
Ah.
Sen är det ju liksom mycket man vill hinna med på morgontimmarna. Ah. Jag vill gå ut och gå och man vill liksom.
Ah. Ja.
Men absolut, alltså från 5 till 1-2.
Ah. Det är lite olika för mig. En roman tar ju längre tid att skriva naturligtvis än de här inspirationsböckerna. Men min senaste Så in i själen inspirationsbok, den skrev jag på typ 3 månader. Och jag fattar ingenting. Det har aldrig hänt. Men då skrev
jag. Den ville ut.
Ja, den ville ut. Men jag vaknade så tidigt under en period. Mm. Jag hade inte ens bestämt mig för att det skulle gå så där fort.
Nej.
Men jag tänkte, jag skriver på nu innan jag ska ner till fortet i slutet på maj.
Mm.
Så får vi se. Jag hade inte skrivit på något avtal med förlaget, ingenting. Nej, men jag har ingen press på mig. Jag skriver bara utifrån lust.
Mm.
Och då vaknade jag ganska tidigt, så här vid 5:30, tänkte jag, jag kan gå upp och ta en kaffe. Och så öppnade jag fönstret och så hade jag de här timmarna fram till 9.
Mm.
Sen kunde jag ta den här promenaden och det.
Just det, ja men det är nästan optimalt tycker jag också. Och alltså för då det är en sån oerhörd
fräsch energi där på morgonen.
Ja, och sen att få ut och gå sen och komma hem och så har man liksom gjort det redan.
Mm.
Det här viktigaste, som jag ser det, det viktigaste arbetet.
Ja,
det
men kreativa. Exakt. För det är ju också så här, det spelar ingen roll. Jag har ju suttit ibland hela dagar.
Mm.
Och jag får ju inte mer gjort för det ibland. Nej. Än om jag är liksom effektiv på morgonen där.
Nej.
För att man har bara liksom en kvot av det här kreativa, känns det som.
Mm.
Sen börjar luften gå ur lite.
Ja. Nej, och det har jag faktiskt märkt i mina senaste böcker, att jag kan inte skriva lika länge.
Nej.
För förut när jag åkte iväg så kunde jag skriva, alltså när jag åkte iväg bara för att skriva, för då kan jag skriva från tidig morgon till sen kväll. Men det, nej, det går inte längre riktigt.
Nej. Vad handlar det om, tror du?
Jag vet inte.
Det blir äldre,
kanske, ja men precis, jag tror det. Lite klokare.
Du har någon storsäljare som heter Ord för dagen.
Mm.
Berätta om den.
Det är en bok som kom ut 2018 och den heter Ord för dagen, 365 texter för styrka och sinnesro.
Ah.
Så det är en, ja, men en liten text varje dag så på olika teman.
Är det som någon typ affirmation? Någonting man kan bära med sig som en mening under dagen och upprepa för sig själv? För att få.
Ja, man kan ju plocka en mening. Det är ja, men 3 små stycken är det.
Ah. Så. Och den blev en storsäljare. Vad kul! Men hur säljer du dina böcker då? För om du. De flesta har ju då tryckt upp och gett ut själv.
Mm.
Vad vänder du till? Vilka kanaler gör du det?
Ja du, det är en bra fråga.
Ja, nej, jag försöker säga, jag tänker vi tipsar dem som lyssnar.
Ja, men precis.
Om de går med drömmar liksom.
Ja, ja. Mm. Nej men jag har ju då aldrig haft en tanke på, alltså det är, jag skriver för att jag vill skriva bara.
Det är lusten.
Ja, och jag är stark som jag sa fram till. Jag skickar boken till tryck.
Mm.
Jag tycker faktiskt inte ens att det är. Ja, men när den kommer, jag får ingen. så här wow-känsla. När det kommer.
Du är redan i nästa projekt.
Ja, och sen är den ju klar. Alltså jag kan ju inte göra något mer med den.
Nej.
Så, alltså jag tror bara att ge så mycket som möjligt av det man vill ge.
Mm.
Alltså om man nu tänker på att nå ut.
Men hur har du nått ut med dina böcker då? Det är det jag undrar.
Ja, och det undrar jag med.
Jaha!
Faktiskt lite så.
Men de har funnits i bokhandeln och på nätet.
Ja, och sen är det mycket yogalärare som har läst.
Ah.
Så att det är, ja.
Så den har kommit ut där och säljs då på... För sen har du väl säkert varit ute och sålt?
Ja, inte så, nej. Inte.
Det är roligt ändå. De har liksom hittat egna ben och vingar.
Ja.
För att det har varit så vackra ord.
Mm. Ja, nej, som sagt, där är jag svag. Så, jag menar, man kan alltid ta hjälp. Men jag tror att vända sig till dem man tror kommer kunna få ut någonting av de här orden.
Mm, mm.
Och sen att ge dem orden.
Mm.
Så. Mm. Och jag tror fortfarande på att... Det är klart att någon måste ju veta att orden finns. Ju. Alltså, man måste ju hitta dem. Om jag sitter inlåst på Öland och liksom inte låter orden lämna mig eller mitt hem någonstans, så är det ingen som kan få ta del av dem.
Nej.
men ja.
Men det är Öland, där bor ni ju.
Nej, vi bor i Kalmar faktiskt.
Ah,
men
okay.
Jag är öländska. Så att, och,
ja, så okej. Okay. Så du växte upp på Öland
och
så nu bor du i Kalmar, ja.
Mm.
Just det.
En lång sträcka.
Men hur, och då bor ni nära naturen där?
Ja,
mm.
Och så jag är på Öland jättemycket också.
Mm. Mm.
Nej, alltså jag flyttade tillbaks för det är väl 7 år sedan tror jag.
För du bodde i Stockholm också ett tag?
Stockholm har jag bott, och Skåne och sen lite utomlands.
Mm.
Men jag trivs där det är... Ja, men där intrycken är lite färre.
Mm.
Kanske för att det fastnar lätt på mig. Intryck och annat.
Ja, för du kanske, eftersom du är så mycket i din inre värld när du ska skapa de här poetiska texterna, så kanske du inte är så bra med för mycket intryck utifrån. Det blir för stökigt.
Mm, precis, för det krävs, för att gå djupt så måste man ju ha 2 saker som jag ser i alla fall. Mm. Alltså ensamhet och tystnad. Och då, det kan man ju hitta var som helst. Alltså i vilken storstad i världen som helst. Mm. Men det, för mig förenklar det i alla fall att ha ganska mycket sånt rent fysiskt omkring mig också. Alltså i omgivningen.
Ja, för det blir en klarhet när det blir stilla.
Ja, och människor syns på ett annat sätt också. Alltså när de inte är så många. När vi inte är så många.
Mm. Det finns ju de som gör så här. Antingen så kan man göra sådana här tyst retreat som Vipassana. När man sitter och mediterar i 10 dagar. Eller det finns ju kortare också sådana här special tysta retreats på en helg och sådär. Så finns det sådana här dark room jag har hört talas om också. Jag tycker det låter så här lite läskigt med det här. Men det är ju också där som det blir lite klart. Om man bara lyckas ta sig över den här tröskeln av läskighet och liksom bara kapitulera in i den här tystnaden, eller om man nu sitter i något mörkt rum eller något tystnad, man bara vågar liksom tippa över kanten där, så händer det ju säkert saker.
Och man vill inte ut igen sen.
Nej.
Det är det som är faran, att det är så härligt att vara där när man har klippt av trådarna liksom till mentala och känslomässiga trådar till saker och ting, så
Men då tänker jag att det är så viktigt att få de där stunderna. Både du och jag är ju personer som trivs i vårt eget sällskap. Jag har ju jättestort behov av det.
Mm.
Ibland blir jag stressad av det, för jag tänker att shit, gud vilket folk undrar liksom på sociala medier om jag inte har några vänner. Men det har jag ju.
Mm.
Men jag har ju inte såna här stora middagar. Det händer inte så. Det är inte så mycket liksom.
Nej.
Det får jag i och för sig jobbet med tv ibland. Då är det ju supersocialt och kul och sådär. Men det är ju den här tystnaden och den här egna tiden och stillheten är ju så viktig för skrivprocessen.
Mm. Ja, och jag tror för...
Ja, för själen också.
Ja, verkligen.
Någon som inte skriver. Du har helt rätt. Du har helt rätt.
Och sen tror jag man har olika stort behov av det.
Ja.
Men jag ser nästan... Alltså om jag tänker ensamhet, jag tycker väldigt mycket om den här... Ja, men givetvis då egenvalda ensamheten. Ja. För det är ju, jag är väldigt ödmjuk inför att, alltså, den är ju inte rolig. Den...
Nej, fy fasiken. Ja, nej. Den måste vara jäkligt plågsam alltså.
Mm. Men jag tänker annars att ensamheten är för mig egentligen inte ensamhet utan kontakt.
Mm.
Alltså när jag är ensam så då får jag ju kontakt med mig själv.
Mm.
Som jag kanske inte får när jag har för mycket eller för många människor omkring mig.
Mm.
Så att då blir det ju ingen ensamhet egentligen. Utan det är en självhet.
Ja.
Som vi inte har på svenska.
Som är väldigt kreativ för dig.
Ja.
Ja.
Jag får inte tråkigt.
Nej.
Så lätt. Alltså det...
Men det är ju stor skillnad då, för då har vi ju valt det själva. Och så har vi vänner omkring oss som vi kan kontakta och umgås med. Men det är precis som du säger. Om man inte har valt det där själv, då blir det ju plågsamt.
Mm.
Och det kan ju leda till depression och att man bara går djupare och djupare och djupare ner i det här destruktiva.
Mm. Så det är väldigt... Ja, och det kan ju också vara, jag tänker att det kan ju också... var isolering, alltså självvald isolering som inte heller är sund.
Nej.
Jag tänker att ensamhet och isolering att det är två olika, helt olika saker.
Mm.
Och jag tror att
det är inte lätt att vara människa.
Nej.
Och vissa tankar energi när de är i sociala sammanhang, de är så extroverta. Det har jag haft ett samtal om. Mm. Just det här introvert, extrovert eller om man är både och.
Mm.
Så att, jag tror att det är lite både och faktiskt också.
Jag tror att jag tidigare upplevde att jag var ungefär 50-50.
Mm.
I tester och så här är jag faktiskt extrovert. Jag tycker väldigt mycket om människor och sådär.
Mm.
Tror det eller ej? Nej då. Men nu känner jag att om jag får lägga upp mina dagar, vilket jag får, precis som jag vill, så är det nästan så 90-10. Nu har jag ju familj då, men 90-10. Alltså att Om man verkligen är närvarande och träffar människor som man antingen ger på ett så här rent kvalitativt vis eller det finns ett utbyte.
Mm.
Så jag kan leva länge på det.
Mm. Men vi har ju hittat det här sättet, känns det som, när vi liksom omfamnar livet på ett annat sätt. Hur har du hittat dit? Har du alltid varit där? Jag har ju fått gjort resan liksom, med att bygga upp mig själv, min självkänsla inifrån och hitta liksom ut och se och betrakta livet och världen på ett annat sätt. Det har ju varit en lång resa för mig som har pågått i 25 år typ.
Mm.
Där jag nu har liksom lyckats befria mig ännu lite mer. Men jag har ju fortfarande saker kvar som jag vill befria mig från. Det tar ju aldrig slut.
Nej.
Men har du alltid varit i det där lugna, trygga och betraktande? Eller har du gjort en resa?
Nej, jag har absolut inte varit i det alltid.
Nej, okej, vad spännande.
Eller absolut inte, ska jag säga. Som barn var jag som sagt ute och klättra i träd och ute och upptäcka världen.
Mm.
Men sen, tonåring, jag tänker att... Nu vet jag inte om det är så att alla tonåringar behöver vara som tonåringar. Jag vet inte varför det behöver vara så.
Nej, men man är väl det, vare sig man vill eller inte.
Ja, och likadant här 20-årsåldern så. Man behöver dels en frigörelseprocess och sen se någonting annat, upptäcka sig själv och genom att spegla sig annat och andra.
Mm.
Men jag fick en cancerdiagnos när jag var 22 och det var den som... Så här, hjälpte mig, så det är också det är faktiskt 25 år sedan, så tack vare den då så började jag gå inåt.
Vad var det för cancer då?
Det var malignt melanom, och fysiskt så var det inte något.
Nej.
Det var ingen fara överhuvudtaget. Vi gjorde en operation och sen en större operation och sen var det liksom klart.
Men mentalt?
Mentalt så, alltså det drabbade mig något så kopiöst. För jag var ju odödlig innan dess.
Ja.
Och sen plötsligt var jag dödlig. Det tog många år innan jag kunde vila i att jag skulle få leva. Och har fortfarande kvar att det är inte självklart att man får leva.
Men vad har det gett dig då?
Men allt.
Mm. Alltså du menar att du ser att du fick, det var en gåva någonstans där?
Nu kan jag verkligen se det. Och att det var bara som en liten knäpp på näsan ju egentligen. Mm. Även om jag känslomässigt tog det Mm. Väldigt mycket hårdare.
Mm. I tillitens väg så skriver ju du öppet om den här cancern, om resan liksom igenom. Kan du berätta lite om det? Hur du hanterar det och så?
Ja, du, alltså då, som sagt, jag var 22, så att jag tror inte att jag hanterade det alls.
22 alltså, år och få det beskedet. Mm. Vad händer i en ung kvinna?
Ja, alltså jag tror att jag bara stängde av, tror jag. Alltså stängde av och jag hade jättesvårt att hantera det på ett bra sätt. Alltså jag var inte redo för att liksom, ta hand om sådana frågor.
Mm.
Men som sagt, tack vare det så har jag blivit med. Alltså om jag skulle få ett besked igen så har jag ingen aning om hur jag skulle reagera. Men jag tänker att jag skulle nog kanske i alla fall ha ett annat förhållningssätt ändå.
Men det var inte så att du grät eller var arg eller du bara stängde av?
Nej, det gjorde jag. Alltså helt ärligt, jag tror att jag kommer inte ihåg.
Nej.
Det var liksom så traumatiskt att jag... Ja.
Men du skrev om det i tillitens väg?
Lite grann.
Lite grann.
Nej, för egentligen är själva... Jag tänker att det som kommer ur det är mer intressant.
Det som föddes ur den där...
Ja.
Det blev en sorts transformation i dig.
Mm.
Som har lett till den du är idag.
Mm.
Mm. Det är vackert också.
Mm. Mm. Nej, men jag tror inte att jag har skrivit böcker och jobbat med det jag gör. Kanske annars. Det har jag ju för sig ingen aning om. Det kanske
jag
hade gjort.
Men jag kan absolut se att ditt skrivande kommer... Att din själ har ju skakats om och vaknat till liv. Det händer ju något.
Mm.
När man plötsligt ställs inför det som du ställdes inför. Mm. Definitivt.
Nej, och sen det här att komma nära, ja, men nära tankarna på döden så tidigt. Och nära mörkret. Eller så. Alltså att veta att det är inte för evigt. Mm. Att verkligen in i märg och ben känna det. Mm. Så.
Mm.
Så att det är fint. Men sen är det, jag tänker att det är, man hittar ju hela tiden, eller jag ska säga. Nya sidor och nya saker i sig själv som man vill jobba igenom, och det är ju fantastiskt att det är så.
Mm.
Det vore ju väldigt tråkigt om man bara var klar. Så att jag känner att jag är precis som i författandet, så känner jag att jag är precis i början. Och så känner jag med livet också att det är så mycket kvar som jag inte bara vet.
Vi har bara skrapat på ytan.
Ja, och knappt det.
Nej, jag tänker ofta det liksom, när jag får nya insikter till mig, så tänker jag så här: jaha, ja, jag har bara skrapat på ytan.
Mm.
Jag får det liksom till mig, liksom får det bekräftat hela tiden.
Mm.
Vad var det, började du skriva då efter ett tag, efter liksom den här diagnosen och sen så blev du frisk? Kom skrivandet ganska nära en på där när du liksom...
Alltså jag skrev dagbok och så när jag var liten, så att det har nog alltid funnits ändå, även om jag aldrig som sagt haft en tanke med det.
Mm.
Och jag har valt, alla mina utbildningar har varit språkliga utbildningar, men jag har inte haft en plan med dem, utan bara gått från hjärtat, så vad jag har velat. Så att den första boken var ju, det skrev jag tillsammans med en coachingkollega, jag jobbade med coaching tidigare.
Mm.
Så att det var en ren självhjälpsbok som vi skrev då tillsammans.
Vilken bok är det?
Den hette Modig, konsten att övervinna sina vardagsrädslor.
Mm, okej. Okay. Är det någon text du vill dela med dig av, Sofia? Är det något du vill dela med dig av?
Är det något jag vill? Ja, det kan jag väl göra.
Ja.
Är du nu fråga, Sofia? Ditt gamla jag finns inte längre. På jorden brister isarna och fåglarna flyger norrut. Den du var har lämnat dig. Du går starkare nu, utan bagage och rädslor. Du är fri, lätt och trygg i att godheten övervinner allt, för du är en del av tidlösheten. Nya löv knoppas på träden. De gror ur den vishet du lämnar efter dig. Inuti dig pulserar ljuset som tusentals solar. Varje steg du tar är förankrat i andetaget, i livet, i evigheten.
Ja, vackert. Tusen tack, Sofia.
Tack.
Och om man vill nå dig och komma i kontakt med dig så gör man det?
Då gör man det, ja, på min hemsida. Mm. Det är nog enklast. Eller Instagram eller Facebook.
Mm.
Sofia Siversdotter eller siversdotter.se. Mm. På.
Där hittar ni Sofia och hennes fantastiska texter. Tusen tack för att du ville gästa så in i själen. Vilket fint och lugnt och skönt samtal vi fick.
Mm. Tack för att jag fick komma.
Det kändes som ett väldigt stillsamt och fint samtal att få ha med Sofia Siversdotter. Och jag tycker så mycket om hennes texter. Och jag tror att ni, precis som jag, kan finna tröst i dem. Och att ni också känner er inspirerade efter det här samtalet som jag hade med Sofia. Att ni kan känna er inspirerade att ni själva kan skriva de här texterna till er själva. Att hitta en sorts rutin i att få skriva. För det kan vara så betydelsefullt. Det är som ett samtal med sig själv. Ett samtal med sitt innersta, sin själ. Eller ett samtal med Gud om du så vill. Men just i skrivandet så kommer vi i kontakt med någonting. Vi stannar upp en stund och lyssnar inåt. Det är så jag tänker att det är. Tusen tack för att ni har varit med och lyssnat på det här avsnittet av Så in i själen. Här kommer avslutningsvis en text som Sofia har gett ut också i den här boken Meningsfullt, som heter Styrka. Ge aldrig upp. Världen behöver människor som har vandrat genom det svåraste och mörkaste. Som har burit det tunga, som har fallit och rest sig igen. Som har fått starka ben och starka armar att sträcka ut till dem som går genom natten. Vad vackert. Och du är en av dem som antingen sträcker ut dina armar och hjälper någon annan. Eller den som kanske just nu får hjälp av en stark och nära vän. Vi behövs för varandra, vi människor. Viktigt att komma ihåg det. Och det är bra att vi finns för varandra. Tusen tack för att ni har lyssnat på Så in i själen. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.